Välkomna till Radio Nordfront. Just nu är klockan 20.02. Det är söndagen den 2 juni 2019. Detta blir vårt 123:e direktsända avsnitt. Jag heter Robin Palmblad och med som vanligt är Per Gröberg.
Ja, visst.
Och Simon Holmqvist.
Yes, jag är här.
Och Tobias Lindberg.
Hallå, hallå.
Och vi har även med oss Marcus Hansson. Välkommen.
Tackar.
Ja, och du ska berätta om det här bataljen i Lund som gick av stapeln under gårdagen. Och sen, vi hade ju tidigare ett ämne med en före detta vänsterautonom AFAIT, eller något i den stilen, Elsie Rydahl. Och hon ställde in sin medverkan, men hon vill gärna medverka om kanske 2-3 veckor eller något sånt där. Så att hon är inte sur på oss eller något i den stilen, utan det är bara uppskjutet. Så det ska bli ganska intressant att prata med henne då när det blir dags, så att säga. Och sen,
vi ska också... intressant.
Jo, precis. En ganska rolig sak, det var ju att jag är uppvuxen i Malmö och har bott där i 23 år och jag var ju aktiv nationalist och hon är ju också från Malmö, fast hon var ju på motsatt sida, om man säger. Tyvärr så var hon en generation tidigare än mig. Hon blev inaktiv typ när jag blev aktiv. Men vi hade ju ganska många intressanta saker som vi diskuterade när jag pratade med henne i telefon tidigare idag. Ja, men sen vi ska diskutera det här som händer hedersmannen Julian Assange också, Holmqvist. Du har kikat på det.
Det har jag, det stämmer.
Ja, jag vet att det var någon som hade träffat honom och sa att han bar tydliga tecken på psykisk tortyr. Och det här är ju en person som USA och judisk maktrörelsen inte gillar. Han outar ju deras smutsiga gärningar världen över på WikiLeaks. Och sen har vi dig, Tobias. Du har kikat på att det inte går upp någon blocköverskridande överenskommelse om EUs vapendirektiv. Så det ska vi också prata om på slutet.
Ja, ja.
Ja. Sen Martin Saxlind är nog på ingående. Han hade något organisationsrelaterat som han gjorde just nu, men ska försöka ansluta lite senare. Och sen vi ska tacka 3 stycken som har donerat, och det är den gamla räven Stefan. Han har lärt sig hur man donerar med bitcoin. Så stort tack till dig, Stefan. Sen så har vi Adam också som... han skickar en hälsning till dig, Per. Och vad han skrev: god kväll, skänkte er en tusing för det var länge sedan jag gav något nu. Vill skicka en speciell hälsning till Per Öberg. Du är helt klart en favorit. Stå på dig allt du gör. Du är fantastisk. Fortsätt kämpa allihop. Ni gör gott, Adam.
Tycker så... Adam verkar vara en mycket bra kille.
Ja, jo. Och sen har vi... sen har vi några som
Vi tackar så mycket för bidragen.
Ja, vi har några som har varit anonyma också som har donerat via bitcoin. Okej, men vi ger oss på första ämnet nu då.
Jag har glömt nämna en bara, förlåt Robin. Men det är väl någon Rolf som har skänkt pengar också?
Ja, just det. Rolf i Skåne. Ja. Han skänkte cash. Jag har för mig, det var 2500. Eller något, det var ganska mycket. Så tack till dig också, Rolf.
Han skänkte till flera kanaler dessutom, så att Rolf är bra.
Ja, verkligen. Okej, men jag läser ingressen här. Eller rubriken är konfrontation i Lund. Rönningar åkte på däng. Den 1 juni var nästan 3 på Lunds gator för att sprida sitt budskap. Aktiviteten slutade med en konfrontation med de rönningar som befann sig på platsen. Så ser man då 2 sådana här hens som befinner sig i en fontän. Alldeles blöta. Så du kanske kan berätta om dagen, Marcus. Vad var det som hände?
Jo... nej, vi sagt till Lund, vi har inte varit på Lund ett tag, så vi kände att det var dags. Vi ställde upp och stod på gågatan vid Stortorget. Så där stod vi ungefär en halvtimme och sen så började Ung Vänster komma. Eller egentligen Vänsterpartiet kom och ställde sig lite i vägen för oss. Och så det blev lite bråk om utrymmet där och ett av deras bokbord välte. Men... sen fortsatte aktiviteten lugnt efter det. Men ungvänstern kom allt mer och mer och de blev fler och fler. Så de började göra vad de brukar göra efter ett tag. De brukar skrika, störa och de kom då med megafoner. Och polisen lät dem hållas helt enkelt. Sen så efter ett tag när de höll på att störa sig som fan, så sa vi att ja, men nu har vi varit här ungefär en och en halv timme, nu är det dags att gå hem. Och då skulle de göra sin propaganda, de skulle föreställa sig att de körde ut oss från Lunds gator. Det har de gjort 2 gånger tidigare. Men efter ett tag så vände vi bara om och gick mot dem. Och då gick verkligen luften ur dem. Och sen så har vi ju nu sett en film på det. Det finns en film ute.
Mm. Ja, det roliga är ju att den där filmen, det är ju typ en meningsmotståndare som har gjort den. Men filmen ser ju som, är ju som smickrande för er, så att säga.
Ja, han är ju AFA-sympatisör, vad jag vet.
Mm. Jo, han hade ju massa sådana filmer typ där han hade fått någon AFS-are att ifrågasätta förintelsen. Åh, så hemskt och sådär. Så det är definitivt en röding.
Var finns den där? Kan ni lägga ut länken på chatten kanske?
Jo, nej men det skulle jag kunna göra. Men hur betedde sig polisen? Alltså, det såg ut som att de var lite våldsamma. Var det bara mot er eller?
Vi kan ju börja med att polisen egentligen lät ungvänstern hålla på med sin ordningsstörning. För det var ju flera personer som vi pratade med som liksom beklagades över att de skrek så att det knappt gick att höras. Och sen så använde de såklart megafonen också som de hade med sig. Så det struntar polisen helt i. Och när vi väl... polisen struntade också i rödingarna när vi gick tillbaka. Och de kom väldigt nära, ungefär 2 armlängds avstånd nära. Och skrek och hade sig. Så de var ju inte riktigt nära när vi väl vände om. Och när vi väl vände om, då rusar de in och pepparsprayar och slår med batongen.
Var det några gripna eller?
Ja, vi fick 6 gripna tror jag vi fick. Så tidningarna säger 6 gripna, då betyder det ju att alla de var oss då.
Okej, det var ingen från motdemonstranterna som blev gripna?
Inte om vi ska lita på vad tidningarna skriver.
Okej. Trots att det var de som började med ordningsstörningen?
Nej, det var en icke-tillståndsgiven demonstration också.
Ja, precis. Det var ju också någon vänsterpartist som gnällde på sociala medier om att ni hade stulit en fana.
Jag tror aldrig vi stal den, men den hamnar nu i ankdammen. Det är jag ganska säker på.
Det var ju bra. Vad var det för fana då? Var det en vänsterpartiet-fana typ?
Ja, det var den fanan där stod Ung Vänster på. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det står för text, men det är Ung Vänsters fan.
Var det den där vita fanan eller?
Ja, det stämmer.
Ja, just det. Jag tyckte jag såg något om det på ett klipp där. Att den hamnade i ankdammen. Mm.
Men vad heter det? Vi har ju sett att ni har varit i Lund åtminstone ett par gånger tidigare. Har det blivit så här livat då också? Eller är det här den värsta gången eller vad man ska säga?
Nej, deras modus operandi har alltid varit att de ska liksom gå fram och störa. Och det gjorde de förra gången också. Men då skrämde vi bara upp dem genom att vända. Och sen så gjorde vi inte så mycket mer. Och sen förra gången också så skrek de ju sina ramsor att de skulle krossa oss. Så gick vi fram till dem och visade, ja men kom och krossa oss då. Men då kom ju snuten direkt med dragna batonger. Och lät oss inte vara i närheten av dem överhuvudtaget. Så jo, man kan väl säga så här, Lund har sin fördel. För det är jättemånga som faktiskt vill prata och ha långa diskussioner. Det har man inte riktigt i resten av Skåne. Men samtidigt så är ju de... alltså mycket mer aggressiva där rödingarna när det gäller att störa.
Just det, vad heter det? För jag har tänkt på en sak med Skåne. Det är ju mycket rödingar och de är väl rätt konfrontativa emellanåt. Men samtidigt som nu i EU-valet så blev Sverigedemokraterna största parti. Jag tror det var 20 av 30 kommuner. Ja, något sånt där. Majoriteten av alla kommuner blev SD störst. Och det finns ju ingen motsvarighet i övriga Sverige. Så det finns ju uppenbarligen ett starkt invandringsmotstånd i Skåne. Skulle du säga att det är väldigt polariserat då bland folket?
Ja, speciellt i Lund. Alltså, absolut. Men samtidigt så, man skulle säga att om man då tittar på att lundaborna brukar ju ändå ha lite bättre jobb och sådant. Som, och då brukar man oftast rösta liberalt.
Jo, precis. Det är väl framförallt på skånska landsbygden där, där SD är stora. Och nu vet vi alla att SD är ett skitparti som överhuvudtaget inte står på svenskarnas sida. Men man tänker ju ändå att Skåne, det tyder ju på att det finns ett starkt invandringsmotstånd där.
Ja, absolut. Absolut, håller jag med om. Men jag vet inte, de har lite svårt att förstå vissa andra saker. Man ska...
Som typ ras- och judefrågor och sånt, eller?
Vad sa du?
Menar du som att de har svårt att förstå typ ras- och judefrågan, att de är fast i liksom SD-tänket?
Ja, det skulle jag absolut vilja säga.
Men det måste ju ändå betyda, de här alltså jag upplever ju att när man stöter på Sverigedemokrater ute så är de ju oftast rätt schyssta. Och de är ju lite så här, ja men det är lugnt, jag röstar på SD, jag är på er sida. Är det så i Skåne också eller är de lite misstänksamma?
Delvis. Vissa gillar oss men andra ger tummen upp.
De har kört så hårt med sina utrensningskampanjer också så att folk vågar inte ens säga, i Ludvika har de lite skräck för att prata med oss. Inte alla då, men de allra flesta. I och med att de hotar att bli uteslutna, till exempel var kompis med mig på Facebook och sådär. Så är det ju, det är ganska mycket beröringsskräck hos SD.
Jo, det är ju klart.
Men... det här med att de hade megafon och så, varför gjorde inte polisen något åt det? De får ju inte tillåta att några står med megafon och stör.
Jag tror det får man ju fråga dem om.
Jo, för det där är ju ganska allvarligt. Och det påminner mig om Almedalen där. Där de påstår att vi förstörde för Annie Lööf, att vi hindrade henne att framföra sitt budskap. Men, trots att vi, nu var inte jag där, men de som var där, de buade liksom under applådpausen. Men det här är ju verkligen att försöka tysta någon.
Jo, jag vill bara tillägga, Annie Lööf då, vi buade under pauserna, kanske någon gång, inte under paus, men det var inte något stort störande moment. Jämfört med när hon åkte med en båt och ställdes utanför vår demonstration med stort högtalarsystem och störde. Och vi vigde ett lesbiskt par.
Ja.
I Stockholm där.
Just det.
Ställde hon sig där och vi hade en vigsel med ett lesbiskt par och spelade jättehög musik. Och de fick ju faktiskt se åt dem att sänka.
Jo, och det jag menar, det är verkligen är ju ordningsstörning. Det där är ju...
Absolut. Och mig vetligen har inte Annie Lööf fått något åtal för störande av allmän sammankomst.
Nej, precis. Vilket
vi hade fått i motsvarande situation, skulle tilläggas.
Ja, och... samma sak, det var väl var inte hon involverad? Nej, det var Alice Bah Kuhnke som involverad i en så kallad olaglig demonstration i Kungälv under valrörelsen. Det har väl inte heller blivit någonting av.
Nej. Nej, hon klarade sig nog ganska bra.
Jo, precis.
Men det verkar ju, men alltså de här vart de bara fler och fler, de här SSU-arna eller?
Nej, Ung Vänster var det ju.
Ung Vänster, ja det sa du ja.
De trillar in lite pö om pö.
Just det. Bara att de spred, liksom skickade ut Twitter och sånt där, inte vet jag.
Ja, men det får man väl anta.
Ja, kom det en film från er, från händelsen? Visst hade ni någon som filmade?
Ja, vi får se hur det blev med den.
Om det kom, menar han Futurum, om det kommer.
Precis, jag pratar norrländska. För att förtydliga.
Översätt det till en sydlänning.
Ja, det är rätt, det är rätt. Det är inte alltid så lätt.
Ja, men det var intressant rapportering. Är ni rädda för att åka tillbaka till Lund nu?
Nej, absolut inte. Men det kanske ska berättas så att det var ju De följer, alla blir ju inte gripna. Och de som inte blev gripna, de, vad heter det, de gick ju därifrån. Och så kom tre maskerade människor. Och,
det ringer på din dörr.
Ja, jag vet, jag hör det.
Vilka är det då?
Det är polisen.
Ja, men vad fan, släpp in dem. Vi får ju livegripande nu. Det är ju för fan radio.
Direkt sändning.
Så jävla coolt.
Ja, vi gör det. Vi gör det.
Du kommer ihåg vad du sa innan, Holmqvist, om ostädad lägenhet.
Snälla, låt micken vara på. Låt micken vara på.
Ja, vad har vad polisen säger.
Det är bara grann eller något.
Det här blir
nej, nej, det är polisen. Det är polisen.
Kom hit, Mikael. Se åt dem. Kom, jag håller på att sända live. Var med här. Det som ska sägas får gärna.
Nej, säg inte det, för då kommer de börja ta bort det.
Ha på micken bara. Ha på micken bara.
Ja.
Ja, jag får väl ändra inställningarna till push to talk då.
Ja, gör det.
Ja. Sjukt.
Bör de ropa i brevlådan? Nej.
Nu måste vi lyssna här.
Marcus Hansson, alltså polisbesök live i radio.
Jag antar att ni hör mig nu.
Ja, det gör vi.
Ja, ja, jag har ingen push to talk. Vi säger, de kan ha stuckit nu. Kanske inte alla.
Öppna och ropa på dem. Hallå!
Vi säger, ja, vi sitter vid mitt skrivbord nu.
Fan, vad coolt.
Alltså, så skulle jag säga att det var live, eller?
Nej.
Säg inget.
Jag ska säga någon stuckit.
Du får vara tyst där.
Ja, de är fortfarande här.
Öppna dörren.
Ja, du får väl göra det.
Hoppas det går bra.
Hallå? Jag var upptagen.
Vill du ha på honom eller?
Hur så?
Nej, jag bara undrar.
Ja.
Du, vi har ett beslut om att du ska med in till stationen.
Nu?
Och hållas förhör. Ja.
Okej.
Okay. Så kan du följa med oss?
Ja.
Då får du reda på allting här inne. Det är det här för jämtning till förhör.
Mm-hmm. Ja, men jag kommer om 5 minuter.
Så funkar det inte. Utan du får komma nu.
Kan vi inte få prata?
Okej, men jag måste ju ta plånbok och sånt.
Ja, men det kan du.
Kan vi inte få prata med polisen så länge då? Medan du hämtar plånboken.
Ska ni prata med polisen?
Ja, gärna.
Ja, okej. Ja, vänta.
Säg till din advokat.
Nu kommer han.
Nej, jag tänker inte prata.
Vill du inte prata?
Nej.
Hallå?
Nej.
Hejsan, polisen.
Nej.
Vad osocialen är.
Schyssta då.
Jag ska bara hämta lite saker.
Ja, stäng av datorn. Major, stäng av datorn.
Ja, precis.
Så. Ja, men vi hörs.
Stäng av datorn.
Precis. Måste du verkligen sluta nu då?
Kan du ta med oss på förhöret också?
Ja, det var.
Nej, men lycka till för 17.
Lycka till.
Ja, lycka till.
Kul att du var med.
Ja, där drog han kanske.
Mm.
Ja.
Ja.
Se om han tända på, vad heter det? Termiten som ligger i en vagga runt hårdisken. Det blir en masugn av hela lägenheten. Nej. Ja, så här kan det gå med när opposition blir förtryckt.
Mm.
Ja, okej. Okay. Det var alltså Marcus Hansson som blev inkallad på förhör live i Radio Nordfront. Vi ska se, ska vi köra din önskelåt, Holmqvist? Vad säger du?
Vi gör det.
Mm.
Vi kör den.
Hur uttalar man det här låtens namn?
Jag tror det är Dagor Bragolach. Mm. Eller Bragolach.
Okej, vi kör den. Den är 5 minuter lång. Här kommer den.
Vad är det för språk?
Ja.
Aha, det var ju det.
Jag sa det alviska. Okej. Så, då är vi tillbaka. Och detta var alltså Sagan om ringen anstruket. Vill du säga någonting mer om låten, Holmqvist?
Ja, jo. I sammanhang, de gör så här Tolkien black metal, kan man säga. Och där går Bragolak, det är ett slag från boken Silmarillion. Betyder den plötsliga flammans slag. Och det är en ganska cool händelse i berättelsen. Nämligen så att Silmarillion handlar ju lite grann om att Noldor-alverna, vilket är en av de liksom högre alviska folken, de är ju en av de som flyttar från Midgård till Valinor, gudarnas land. Men där Melkor, han som de kallar för Morgoth sen, liksom den onda mörkrets första, kan man säga, han stjäl deras silmariljer, vilket är ädelstenar som en Noldor-alvernas prins Fëanor har gjort. Som är väldigt så här dyrbara och mäktiga ädelstenar. Och så dräper han deras kung Finve. Så Fëanor och hans söner, de svär en ed att ta tillbaka Silmarillion och aldrig liksom sluta förrän de har kommit tillbaka till deras ägo. Så följde de med honom när han flyr tillbaka till Midgård. Och Noldor-alverna, de slår sig då sen ner i Midgård. Det är de som brukar kallas för högalver. Och Fëanor, han dör ganska snabbt i deras första anfall mot Angband, som Morgoths, han har ju byggt upp en fästning långt upp i norr. Men sen så småningom så befäster de Angband och området runt omkring. Och Morgoth och hans orker och balroger och sådär, de göms och visar sig inte på väldigt lång tid. Och till slut börjar de känna sig ganska lugna och trygga. Men det som händer då under Dagor Bragolak är att Angbands toppar börjar spruta ut eld och aska söderut mot slätterna, mot Beleriand, och döda allt som kommer dess väg som inte flyr. Och bakom den här askan och elden så kommer liksom orker och drakar och balroger och sådär som ockuperar utvigda Morgoths domäner då, så att säga, under ledning av hans högsta befälhavare, som är Sauron faktiskt, som de flesta kanske känner igen från Sagan om ringen-filmerna. Det som är coolt med det här är att han som då är Noldors högkonung, Fingolfin, han blir så bestört av det här över att hans fränder blir dräpta och Morgoths feghet, så han tar sin häst och rider själv ända upp till Angband i vrede och bankar på portarna och ropar på Morgoth att han ska komma ut och strida mot en man mot man, så att säga. Och trots att Morgoth, han blir ju rädd för att Fingolfin är så arg, men han kan som inte neka utmaningen, för att då skulle han bli hånad av sina hövitsmän då. Och Fingolfin, han vet att han kommer förlora, för att Morgoth är ju mycket mäktigare. Men under den här envigen så lyckas han såra Morgoth 7 gånger med sitt svärd Ringil, innan han slås ner av Morgoths hammare som heter Grond. Och sedan blir han krossad under Morgoths fot, så att säga. Och efter det där envigen så Morgoth, han kom efter det aldrig mer att lämna Angband, och han haltade resten av sitt liv och hade ont i sin fot efter det där. Så det är en ganska häftig berättelse helt enkelt. Och en bra bok som alla bör läsa helt enkelt.
Mm. Grymt. Vi ska se, nästa grej vi ska diskutera är ju faktiskt Julian Assange. Och det är ditt ämne, Holmqvist. Jag vet att ni har pratat om det här i Studio Botnia också. Mm. Men för alla som inte har sett det, så det vore intressant att liksom höra, för det har varit mycket med Julian. Han blir ju utlämnad från Ecuadors ambassad till brittiska myndigheter. Och sen har man inte hört så mycket. Sen är det någon som har träffat honom och sagt att han är jävligt risig. Mm. Och sådär. Så du får jättegärna dra hela den här historien om vad som har hänt honom.
Jo, precis. Julian Assange, han är ju en världskänd journalist, kan man säga. Han grundade organisationen Wikileaks, som sysslar med att avslöja olika staters förehavanden, framförallt när de har betett sig illa, typ USA, och framförallt har ju drabbats. Och det var väl egentligen så den här historien började, för under 2010 så avslöjade han vissa saker som USA hade gjort, bland annat i Irakkriget, sånt som kanske kan betraktas som krigsbrott och sånt. Samtidigt blev han anklagad för 2 våldtäkter i Sverige under väldigt konstiga omständigheter. Det var egentligen ett triangeldrama där 2 kvinnor som han hade haft någon typ av relation med gick till polisen och ville få polisen att tvinga honom att testa sig för HIV för att han hade haft oskyddat sex med dem. Men det slutade med att de anmälde honom för våldtäkt istället. Och då befann han sig i Storbritannien där de hade bestämt att utlämna honom till Sverige. Men han var rädd för att Sverige skulle komma att utlämna honom till USA i sin tur, som hade hotat om att åtala honom för spioneri. Och där hade han då riskerat dödsstraff eller åtminstone ett väldigt långt fängelsestraff, vilket gjorde att han dök inte upp på den sista domstolsförhandlingen där han skulle få meddelandet att hans överklagan hade avslagits, utan han sökte, han gick till Ecuadors ambassad i London och sökte asyl. Och där, det här var 2012 då, och där kom han att residera sedan dess fram till nyligen. Han var som fast på ambassaden, han kunde inte ta sig till Ecuador. Så fort han skulle lämna ambassaden så hade Storbritannien för avsikt att arrestera honom för brott mot borgens överenskommelsen, eftersom att han inte dök upp i domstolen. Och sen då skulle då en process ske där han blev utlämnad till Sverige och så småningom till USA kanske. Så att han var som fast där. Och FN har ju klagat på det här att han i princip är olagligt frihetsberövad där på ambassaden, men egentligen har ingenting hänt. Men det som har skett i år är ju att de politiska vindarna i Ecuador har ju vänt och de har fått en betydligt mer USA-vänlig president som verkar ha gjort en slags deal med USA om att få skulder avskrivna mot att de skulle kasta ut Assange. Och det skedde ju i april var det väl, att de bjöd in brittisk polis som bokstavligen bar honom ut därifrån och frihetsberövade honom. Han såg lite ut som Saddam när de hittade Saddam i den här grottan när de var ute. Han hade så här lång trägg och grejer. Men i vilket fall som helst så efter 7 år blir det ju på Ecuadors ambassad så hamnar han i den brittiska regimens klor. Och för ett par år sedan då hade Sverige lagt ner den här våldtäktsutredningen eftersom att de ansåg att utsikten att kunna åtala honom var ganska små i och med att han var fast där på ambassaden. Men nu har man ju beslutat att återuppta våldtäktsutredningen. Och på måndag tror jag det är ska åklagaren besluta ifall han ska häktas i sin frånvaro. Och då kommer den svenska åklagaren som heter Eva-Marie Persson att utfärda en europeisk arresteringsorder och alltså begära honom utlämnad. USA har redan gjort det sedan tidigare och inledningsvis så menar de att de skulle åtala honom för ett brott att han hade hjälpt den här transsexuella före detta militären Chelsea Manning att med ett dataintrång, ett brott som kunde ge upp mot 4 års fängelse. Men nu har de lagt till att de vill åtala honom för brott mot The Espionage Act, alltså ett spionbrott som egentligen är till för amerikanska medborgare då. Ett slags förräderibrott. Där finns ju dödsstraff med i straffskalan, men i och med att Storbritannien förmodligen inte hade utlämnat honom under de omständigheterna så USA har sagt att man inte kommer söka dödsstraff. Men han riskerar fortfarande upp till 175 års fängelse.
Det känns ju också som att de har försökt karaktärsmörda honom i samband med det här utlämnandet. Jag vet att det finns övervakningsfilmer från ambassaden där i London, Ecuadors ambassad, där han bland annat åker skateboard och han tjafsar med någon personal där. Men jag menar, om en person sitter inspärrad i 7 år kanske liksom ett litet rum eller, alltså hans friheter är kraftigt begränsade. Så jag menar, hur fick han in den där skateboarden till exempel? Och han åker bara på den liksom kort. Så att det känns ju som att de försöker karaktärsmörda honom och få honom till att framstå som att han har levt rövare där inne på ambassaden.
Mm, precis. Och
den här våldtäktsgrejen är ju likadant liksom. Det är ju så de gör för att röja dissidenter i världen, att de karaktärsmörda dem. Till exempel med den här våldtäktsgrejen.
Ja, visst.
Jo, alltså hela den här våldtäktsanklagelsen, det luktar ju liksom CIA, tycker jag. Det är väldigt suspekta anklagelser. Det är liksom att han ska ha våldtagit dem för att han har dragit av kondomen under samlaget. I åtminstone ett av fallen. Jag har inte så där jättestor koll på alla detaljer, men som jag förstått det så är det väldigt suspekta anklagelser. Det är liksom inga klassiska våldtäkter i alla fall.
Jag har för mig att jag läste faktiskt den där förundersökningen, och jag för mig att en av sa att han också hade börjat hålla på igen medan hon låg och sov, typ. Hon hade somnat eller något.
Mm.
Så det var det också.
Jo, men det vi vet är ju också att de ville ju inte anmälan för våldtäkt, utan de blev ju övertalade att göra
jo, det. Absolut, absolut. Ja.
Varför lämnade ambassaden ut honom helt plötsligt efter alla dessa år?
Alltså det var ju, Ecuador fick ju en ny regim, va? Och WikiLeaks var ju bland annat inblandad i att avslöja att det riktades korruptionsanklagelser mot, eller att det skulle komma korruptionsanklagelser mot den nya presidenten. Och han i sin tur menar ju att Assange hade hackat hans telefon och allt möjligt. Han var ju så superparanoid, och Assange är ju formellt, leder ju inte WikiLeaks arbete längre, men det är klart att han på något hörn är involverad, va? Så att det blev ju en konflikt där. Och den nya regimen i Ecuador är ju den, när han fick asyl från början, de som styrde då, de var ju mer, vad ska man säga, emot USA, och gjorde det här kanske lite trots mot globalistländerna, medan den här nya ledningen är då mer korrupt och vill behaga USA. Och det sägs ju att USA har lovat avskrivning av skulder för att de skulle då utlämna Assange. Så att det är väl den vägen det har gått.
Och visst gjorde väl Sverige en förfrågan först om utlämning till Sverige, va?
Jag vet inte vem som var först. Nej, jag tror att USA gjorde det först. De meddelade i alla fall att de skulle åtala honom för det här dataintrånget för Sverige, så att de skulle... Nej, för Sverige har inte begärt han utlämnade än, utan det sker kanske på måndag. De har återupptagit våldtäktsutredningen däremot. Det kommer att hållas en häktningsförhandling då, och om han begärs häktad i sin frånvaro, då kommer åklagaren att begära honom utlämnad till Sverige då.
Och då kommer USA att säga, ja, ni kan få honom om 170 år.
Ja, det blir ju en fråga vem som får utlämnad, men troligtvis blir det ju Sverige, i och med att de här misstänkta våldtäkterna, de brotten blir preskriberade nästa år, va? Så det är lite mer bråttom i Sverige. Så eventuellt så blir ju då Sverige först, och då kanske han kanske frias till och med, men sen då blir han ju utlämnad med största sannolikhet till USA. Och det som är nu då, det är att han sitter i ett brittiskt fängelse, va? Och en man som heter Nils Meltzer, som är en av FNs utredare vid organ för mänskliga rättigheter, har besökt honom där. Och i en rapport så menar han att Assange är utsatt för allvarlig psykologisk tortyr. Assange sitter alltså vid högsäkerhetsfängelset i Belmarsh utanför London. Och den här Meltzer, han är ju då specialiserad på olika former av tortyr. Och han uttrycker mycket oro över hur Assange blir behandlad, men även det åtal som kan väckas mot Assange i USA. Och han menar att Assange inte borde utlämnas till USA, helt enkelt. Och i den här rapporten så skriver han bland annat att Julian Assange har avsiktligt blivit utsatt i en flerårsperiod för en svår form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling, vars samlade effekt bara kan beskrivas som psykologisk tortyr. Sedan 2010 har det pågått en obeveklig orolig mobbningskampanj med hot och förtal mot Julian Assange, inte bara i USA, men också i Storbritannien, Sverige och på senare tid i Ecuador. Han menar också att ett utlämnande till USA riskerar att innebära en reell risk för allvarliga kränkningar mot hans mänskliga rättigheter, inklusive hans yttrandefrihet, hans rätt till en rättvis rättegång och skydd mot tortyr och andra ondskefulla, omänskliga eller förnedrande behandlingar eller straff. Så FN är ju väldigt oroande över situationen, och man undrar ju liksom, det här mäktiga globalistorganet, varför de inte, så att säga, sätter stopp för det här. För att jag menar, om det nu blir som USA vill, att han utlämnas. Han åtalas på 17 åtalspunkter då, bland annat enligt det här spionageakt. Och riskerar ett fängelsestraff på 175 år. Hur liksom, vad händer då? Alltså man sätter en utländsk journalist i fängelse resten av livet, i ett amerikanskt fängelse. Och vi vet ju hur det är på amerikanska fängelser. Det här kan ju innebära att USA kan begära journalister från hela världen som kritiserar USA eller avslöja ofördelaktiga saker om landet på löpande band och sätta dem i fängelse. Det är ju faktiskt det hotar ju inte bara pressfriheten i USA, utan det hotar ju pressfriheten i hela världen. Säg att Nordfront skulle skriva någonting kritiskt om USA. Det här är ju bara teoretiskt. Nordfront har väl inte samma påverkan som Wikileaks har, men i teorin skulle då USA kunna begära Nordfronts ansvarig utgivare utlämna då och åtalas för spionage och sättas i fängelse där resten av livet. Och vi vet ju att Sverige sedan tidigare har utlämnat svenska medborgare till USA, de här egyptierna bland annat. Nu är det ju kanske inte så dumt att egyptier försvinner från Sverige, va? Men de var ju ändå medborgare.
Det skedde på ett väldigt hemskt sätt också.
Ja, precis. Det var ju faktiskt inte rätt. Det känns ju som att länder som Sverige och Storbritannien, de liksom lyder USA bara utan att ifrågasätta mer eller mindre. Så länge de får någon typ av försäkring att det inte blir något dödsstraff, då ser de det som att de har tvättat sina händer rena.
Men var det inte som så att Trump under presidentvalskampanjen, att han hyllade Wikileaks? Det är ju ganska vidrigt nu att han ändå låter det här ske.
Ja, det var ju så här, I love Wikileaks, och så jublar alla och sådär. Och bara, Wikileaks, this stuff is amazing, var det ju hela tiden.
Han var så jäkla cool under presidentvalskampanjen, sen så bara vände han på en femöring då när han började bomba Syrien.
Mm, för Trump-administrationen har ju varit betydligt, eller de har haft en betydligt hårdare retorik mot Assange än Obama. Jag tror till och med under Obama så la man de där ambitionerna om att åtala Assange lite på hyllan. Så att
Hillary Clinton sa ju också, can't we just drone the guy? Alltså underförstått då, mörda honom med en bomb från en drönare.
Ja, hon var ju fruktansvärt negativ mot Assange i och för sig. Och hon har ju drabbats ganska mycket. Det var ju därför Trump var så förtjust i Wikileaks under presidentvalsrörelsen. För de läckte ju de här Podesta-mejlen, va? Som skadade Hillary Clinton. Och till viss del så vann ju Trump mycket röster förmodligen tack vare Wikileaks. För att Wikileaks hjälpte ju till att måla ut Hillary som en korrupt politruck. Vilket ju var Trumps linje hela tiden. Under hela hans... när han ställdes mot Hillary... Hans taktik var ju hela tiden att utmåla henne som en korrupt yrkespolitiker, och han var en man av folket. Och han lyckades ju väldigt bra med det. Han hade ju en väldigt skicklig kampanj, så var det ju. Men Wikileaks gav ju väldigt mycket trovärdighet till hans attacker mot Hillary Clinton. Det går inte att förneka, och det här är liksom tacken mer eller mindre. Och jag för mig till och med att Assange... i underintervjuer gav sitt stöd till Trump mer eller mindre också. Och menar att Hillary vore en katastrof för USA. Så att Trump, ja, alltså han är verkligen omgiven av ondskefulla rådgivare. Det är väl typ Jared Kushner och såna här andra vad ska man säga, semitiska figurer som drar i trådan i bakgrunden som gör att det blir så här. Tyvärr. Man kan också tillägga att det skulle ju vara någon typ av videoförhör med honom under någon domstolsförhandling. Nu har jag inte koll exakt vad det gällde, men han är tydligen så sjuk att han inte ens kunde delta via länk då. Och hans advokat har ju sagt att han är verkligen inte i bra skick, så jag har i princip inte ens kunnat kommunicera med honom. Så antingen är han ju bara totalt nedbruten, vilket ju är förståeligt. Jag håller ju med den här, utan att vara expert på tortyr så får man ju ändå hålla med om den här FN-experten då, att det här, det han har utsatts för, det liknar ju psykologisk tortyr. Han har alltså varit inlåst i en byggnad mot sin vilja i 7 år. Han har inte fått träffa sina barn eller någonting. Han har hela tiden det här hotet om att när som helst bli utlämnad till USA, där han kan bli inlåst för resten av livet eller avrättad. Han har liksom hela världens mäktigaste länder emot sig. Och nu liksom har han blivit utburen därifrån. Det var hans enda trygghet på sätt och vis. Och är i den brittiska regimens klor. Och han förstår ju vad som väntar. Så han är väl totalt nedbruten. Alltså psykiskt helt enkelt. Och alltså pratar inte ens. Utan är väl ett kolli. Mer eller mindre.
Ja, men är han förgiftad och så tro eller?
Det vet jag inte. Men så kan det ju förstås också vara. Men frågan är ju om de... vad de skulle tjäna på det, för det gör ju att han blir svårare att ställa inför rätta. Då skulle jag hellre tro att han kanske fejkar lite grann för att kanske rättegångar mot honom och sådär ska skjutas upp för att han är för sjuk. Det tror jag är mer troligt, för att det ligger ju i USAs intresse att han ska vara... I USA har man ju såna här, att så är det väl kanske i Sverige också, men en person kan liksom, om han inte är vid sina sinnesfulla bruk, då blir det ingen rättegång helt enkelt. Så det kanske är något sånt han satsar på. Och det vill ju inte USA. De vill ju få honom fälld. Trump vill ju liksom uppenbarligen att han ska bli presidenten som fick Julian Assange, den här stora fienden mot USA, bakom lås och bom. Och då måste de ju ställa honom inför rätta på något sätt. Det är ju en tragisk berättelse det här. Han är ju på många sätt en hjälte. En man som med ringa resurser och stort mod gav sig på den globalistiska världsordningen och avslöjade missförhållanden och rena brott som de begick under sina frihetskrig, så kallade frihetskrig i Mellanöstern, vilket ju egentligen bara är, vad ska man säga, sionistiska krigsoperationer för att stärka Israels status i området och sådär. Och nu sitter han i den brittiska regimens klor helt nedbruten och riskerar att bli våldtagen av ett gäng afroamerikaner i ett amerikanskt fängelse i 170 år. Helt enkelt.
Ja, det är väl inte så muntert.
Nej, det är inte så muntert. Det är
men vad sa du, FN, hade de försvarat Assange alltså?
Ursäkta, vad sa du?
Hade FN försvarat Assange? Att han skulle behandlas rättvist och vad det nu var?
De har ju gjort det hela tiden i princip. De har ju klagat på den här situationen, att han är inlåst.
Men det måste ju bara vara som något skådespel.
Ja, eller så är det så att det kan ju också vara så att FN har ju en roll att övervaka den här typen av händelser, att de helt enkelt inte kan göra annat än att framföra klagomål, åtminstone rent formellt. Det skulle liksom inte funka annars. Alltså, behandlingen.
Nej, men det är just rent formellt, för jag menar, vadå? De är ju helt i knät på USA ändå så.
Självklart är det så.
Och samma sak med de här våldtäktsanklagelserna. Men det är inte bara att Sverige helt plötsligt lyder USA. De är ju hotade av USA om de inte gör som de säger.
Jo, precis. Men om FN verkligen hade varit så bekymrade som de hävdar, så hade de ju förstås försökt göra någonting åt saken. Det känns ju som att FN, alltså jag är ingen expert på vad de har för mandat att ingripa och så, men de har ju ingripit militärt i konflikter och sådär tidigare, så de borde väl kunna. De kan väl åtminstone, i och för sig som sagt, nu USA har ju vetorätt där och kan stoppa en massa grejer i FN, men något borde de ju kunna göra förutom att gnälla, kan man ju tycka, för att det är ju vedervärdigt och det hotar ju som sagt pressfriheten i hela världen om det här får fortgå. Det är ju förstås inte alla länder som skulle lämna ut journalister till USA så lättvindigt som Storbritannien och Sverige. Men å andra sidan så i princip hela västvärlden är nog beredd att göra det.
Ja, finns det någon ambassad där man verkligen skulle kunna liksom få riktigt skydd mot västvärlden? Det är frågan om.
Alltså det skulle väl kanske vara typ Nordkorea eller Iran eller något sånt.
Precis.
Där är inte, för där kan man kanske inte förvänta sig liksom regimskiften på det sättet som har skett i Ecuador. Det är ju det som är problemet, för alltså när han sökte asyl, då gjorde ju Ecuador det lite grann för att stå emot USA och deras allierade. Alltså de var ju mer USA-kritiska då. Men nu har man någon sån här korrupt galen president som vill ställa sig in hos världsmakterna. Och då, ja, det var otur för Assange helt enkelt.
Ja, var det färre är ju Holmqvist.
Ja, lite svartpiller, men det är bra att det uppmärksammas vad som händer med Assange, för det är vedervärdigt. Och jag hoppas liksom, om man nu ställs inför rätta till Sverige, så hoppas jag att många ärliga människor i Sverige protesterar och dyker upp liksom, och att det blir protester, folkliga protester mot det här. För som sagt, det har inte bara med Assange att göra, det har att göra med det är så mycket större än bara honom. Även om han nu är en hjälte som bör försvaras, så handlar det om pressfriheten och journalistik i västvärlden.
Ja, och sen att de håller på att behandla en människa som bara avslöjat sanning. Oförrätter som har skett dessutom. Då ska de börja snacka om att det är spioneri och så vidare. Han har liksom bara visselblåsit om saker som är hemska som händer.
Jo, det kan man ju tillägga också att de USA försöker få det till att han har samarbetat med Ryssland i det här. Och det finns ju inga belägg för det överhuvudtaget, men det är ju ett sätt att stärka den här spionnarrativet, för att om man har samarbetat med Ryssland, då har han gjort det, har han konspirerat med främmande makt för att skada USA. Och det kan ju hända, han har ju garanterat ryska samarbetspartner, han har ju samarbetspartner i hela världen, alltså, och WikiLeaks har ju fått information från ofta har ju informationen blivit kommit till deras del på olagligt sätt, var det dataintrång och diverse att människor har avslöjat saker trots att det var olagligt och sådär. Men det betyder ju inte att han har konspirerat med en främmande makt, utan det är väl kanske mer då att det råkar ha varit personer som har bott i Ryssland eller sådär. Så att det är ju bara bullshit, men det är ju för att stärka den här bilden om Leo Assange som en spion.
Ja, det börjar bli dags för en till önsklåt. Ska vi köra din önsklåt, Per? Vill du säga någonting om den?
Ja, det är lite konstigt. Den här låten gör lite reklam för kaffe och jag dricker inte kaffe då, så det är lite sunkigt av mig kanske att hålla på och locka med sådana där centralstimulerande medel. Men jag tycker det är en lite trevlig låt bara.
Kaffe gott.
Är det, ja, det Dan Greider han heter, han som framför den?
Ja.
Och låten heter Kaffet är redan klart.
Ja.
Okej, men vi kör den. Den är 3 minuter lång. Här kommer den.
Kom nu, jag kommer. Kaffet är nästan klar. Sätt dig, jag sett dig, och kaffe det måste vi ha. När livet, ja livet, inte alltid är rosenrött och rart. Så sätt dig ner och vila ett slag, för kaffet är redan klart. Kaffet är nästan klart. Vila en stund, kom och vila en stund. Och kaffe det måste vi ha. När döden, ja döden, står utanför din dörr. och knackar väl snart, men döden får vänta ett tag, för kaffet är redan klart. Kom, ja kom, kaffet är nästan klart. Sitt ner med mig, kom och vila med mig, och kaffe det måste vi ha. När tiden, ja tiden, den stiger upp ur koppen som en röksignal, och vi säger till varann att vi tar nya tag. Men sen om en stund, ja sen, om en stund, för kaffet är redan klart.
Då är vi tillbaka. Nu är vi live, gott folk.
Ja. Jag måste bara säga, kaffe är inte judiskt, som någon i chatten försökte antyda.
Ja, nej, det får det inte vara.
Odlar du det i Sverige nu, eller?
Nej, det tror jag inte man gör, men det är ju definitivt en del av svensk kultur att dricka kaffe.
Ja.
Okej.
Okay. Håller du inte med, Per?
Precis som det är jamaikansk kultur att knarka.
Ja, men lite sundare kanske.
Att knarka?
Nej, att dricka kaffe.
Ja, kanske.
Men Tobias, men, du som är så här,
det är centralstimulerande,
naturvetenskapligt lagd, är kaffe farligt eller är det bra för kropp och själ? Har någon åsikt om det?
Nej, men alltså det är väl inte bra egentligen. Alltså, allting blir ju tokigt om man tar alldeles för mycket. Och sånt där. Men för att vara något så här som man blir beroende av, så är ju kaffe rätt harmlöst på det sättet. Men det är ju vätskedrivande och sånt, förutom det här då att du blir beroende av koffein. Och sånt.
Det gick trevliga med kaffe, det är ju att man just blir beroende. Det var det som gjorde att jag slutade. Ja. Det var att jag fick ont i huvudet när jag inte fick mitt kaffe. Så att då betyder det att om jag skulle bli instängd någonstans i något litet rum, galler för fönstren, så skulle jag plötsligt få huvudvärk.
Huvudvärk, ja.
Ja, och då är man inte skärpt. Så då tänkte jag, varför ska jag gå runt och vara beroende av något helt onödigt dryck?
Nej, det är
för
klart.
För många säger så här, jag vaknar inte utan mitt kaffe. Nej, för du är kaffeabstinent och då känner du dig sämre. Sen när du får ditt kaffe så blir du normal. Så om man inte dricker kaffe, ja, vaknar man ju normal.
Självklart är det så, men vi är ju en lite speciell situation i och med att vi är revolutionärer och sådär. Och då är det klart att det är bra om man inte är beroende av så många saker. Men koffeinberoende är ju harmlöst, speciellt om man jämför med typ nikotin eller alkohol eller narkotika. Eller sådär.
Men det håller jag med om.
Man får ju sätta det i perspektiv till annat. Så att, jag tycker att någon last kan man få ha.
En annan praktisk sak. Att inte alls vara beroende av kaffe, det är faktiskt att man kan använda kaffe om man då plötsligt behöver vara pigg en natt eller något sånt där. För då sparkar det otroligt mycket. För jag dricker inte cola, jag dricker inte kaffe, jag dricker liksom inte te med koffein heller. Så att när jag väl provar koffein då blir det sen nästan så att jag blir darrig av det om jag dricker en vanlig kopp kaffe. Så.
Ja, alltså fördelen, om man tänker så här, om man jämför kaffe med alkohol till exempel. Alkohol, som ju också kan man säga en del av kulturen, kanske lite mer beklagligt att det är så än kaffe då, även om det är så. Så kaffe gör ju inte att man tappar all sans eller att man blir personlighetsförändrad, att man gör dumma saker, utan det gör bara att man blir kanske piggare och mer skärpt. Och anledningen att kaffe är populärt, det är ju just det här att man dricker tillsammans med andra och att det liksom stimulerar konversation och sånt. Det är därför vi har kafferep och liksom kaffepauser och sådär, när man sitter tillsammans med andra och dricker kaffe, just för att man blir mer, ja, men det stimulerar på något sätt. Ja. Så det är ju ganska trevligt. Visst, huvudvärken av koffeinabstinens är väl tråkig förstås. Men
Nej, men sen är det också så att det finns ju andra, man kan ju dricka te. Alltså icke koffeinhaltigt te. Jag kan ju rekommendera till exempel Malvås myntate som han odlar själv. Det är faktiskt väldigt gott. Men det finns ju alla möjliga teer man kan dricka som är goda. Det är bara en sak det hela dagen. Och det är det. Och man får
ingen. Nu är det lite laggigt, Per. Hör mig? Per, det är jättedålig uppkoppling nu. Jag vet inte om det laggar mer för någon annan.
Ja, men nu?
Nu hoppar du tillbaks lite. Pröva att säga någonting, Per.
Ja.
Okej, okay. Ja, men skitsamma. Jag kommer aldrig sluta dricka kaffe. Jag tycker inte det är så pass hälsovårdligt. Jag tycker det är jättegott. Men man får ju ha olika åsikter.
Jag menar att
olika
om vi blir som ett Irland inte kan handla kaffe längre in till landet överhuvudtaget. Fast du har ett fritt nationalsocialistiskt Norden. Men just kaffe kan vi inte få tag i. Då kommer du så här desertera och åka till något sunket kaffeland. Då.
Nej.
Då drar vi igång egen kaffeproduktion här.
Jo. Ja,
det går ju. Växthus
på något sätt.
Jag tycker kaffe är så gott. Man kan köpa ekologiskt kaffe. Och
ja, men det är fint. Det är gott med kaffe.
Jo.
Och det passar till choklad. Gör det.
Jo. Vi får muta någon sån här diktator i något sydamerikanskt land. Där
ja, men det kommer inte bli en så.
Fixa att dealar med.
Ja, men det kommer ju vara många som är på vår sida såklart. Så att vi kommer kunna handla.
Okej, men vi gör oss vidare nu då. Ja. Vi ska se, vi har ju ett ämne kvar. Det blir faktiskt ett kortare avsnitt ikväll. Och det är ditt ämne, Tobias. Och du har kikat på det här gällande att det inte går att uppnå en blocköverskridande överenskommelse om EUs vapendirektiv. Så du får jättegärna berätta om det här, Tobias.
Då ska vi se här. Vi har ju pratat om det här vapendirektivet förut. Visst har vi det, va?
Jo.
Ja, det har vi.
Det har ju varit på gång ett tag. Det förslaget om vapendirektiv kom ju tidigt. Jag tror det var 2014 eller 2015 något. Och det brukar ju kallas där EUs nya vapendirektiv. Och det lades ju fram direkt efter de här. Det var några terrorattacker eller påstådda terrorattacker där mot den här tidningen, vad heter den? Charlie Hebdo. Och det var väl 2014 eller 2015, tror jag. Och efter det så passade de såklart på att lägga fram ett förslag som de hade förberett sedan långt tidigare. Och de bara väntade på rätt tillfälle och lägga fram det. Och det var väldigt kraftiga begränsningar i det förslaget för EUs medborgare att äga vapen. Det kanske allra mest största inskränkningen de ville genomdriva, det var att samtliga halvautomatiska vapen skulle förbjudas. Och sen fanns det många andra försämringar, men det hade väl varit det som hade gjort störst, påverkat mest då. Men motståndet blev jättestort ute i medlemsländerna och de var tvungna att skala ner förslaget i flera omgångar och begränsa det. Och bland annat då togs det här förslaget om att förbjuda halvautomatiska vapen, det togs bort helt och hållet.
Jag måste börja få...
Men det var ju ändå flera försämringar kvar då.
Tobias, jag måste bara få säga en sak där. Alltså, man måste reflektera över den situationen. Det är alltså att det har skett ett terrordåd i Frankrike med, det var väl Kalashnikovs, och för det ska liksom, ska jägare i Norrland inte få ha halvautomater. Alltså det är ju, det är så sjukt.
I hela EU, EU. Så att,
det är helt absurt.
Jo, det är en otrolig begränsning, och det vet man ju att det är otroligt få brott som sker med legala vapen. Visst händer det ju att det är någon som svartsjuke drama eller någonting använder ett legalt vapen, men det är väldigt ovanligt, och de skäls väldigt sällan också, utan det är nästan alltid illegala insmugglade vapen och ofta sånt som inte är tillåtet för jägare och sportskyttar, utan då är det ofta helautomatiska vapen och sånt som automatkarbiner och det är där de stora problemen är. Handgranat. Och även såklart pistoler och revolver och de här, men illegala sådana, inte legala. Så det är helt korrekt. Men i alla fall, trots då att det var nedskalat och så fanns det ändå flera försämringar. Och nu tror jag det var i februari här 2019 så la regeringen fram sitt förslag på hur den svenska lagstiftningen skulle se ut utifrån då hur vapendirektivet sa. Och då innehöll det bland annat begränsningar som att regeringsförslag då, att det skulle vara förbjudet att inneha magasin med fler skott än, med fler än 10 skott som passar halvautomatiska vapen. Och det skulle även sådana här regler som att det skulle vara tillståndsplikt på att köpa trycken, alltså det här den man trycker av när man ska avfyra ett vapen på. Så att det var, ja, det gjorde det svårare och mer krångel och mer pappersjobb och byråkrati då för alla jägare och sportskyttar och massa sådana olika. Det var även regler att förändra vad som räknades som att vara en vapenbutik, så att även till exempel tidningar som skrev om jakt, om sportskytte och sånt där, och där de förmedlade annonser till exempel, skulle liksom det bli krångel för. Så det var många begränsningar och sånt där, även om det var mycket mindre då än vad det pratades om för några år sedan då, med EUs vapendirektiv. Och nu i alla fall så har det visat sig att regeringsförslaget inte har stöd utav något riksdagsparti alls. Så alla borgerliga partier är emot det, Sverigedemokraterna är emot det och till och med Vänsterpartiet också är emot det. Och samtliga verkar anse att regeringens förslag är för långtgående, att det liksom gör mer än vad EUs vapendirektiv kräver. Och det är ju någonting som då Socialdemokraterna, till exempel han socialdemokraten Mikael Damberg, han förnekar det och menar att de går efter minimiimplementering då i sitt förslag. Men det håller inte övriga partier med om. Och nu verkar det som att det inte blir något. Man brukar ju normalt sett komma överens om många större lagförändringar redan innan det går till beslut i riksdagen. Men nu har de inte lyckats med det. De har inte fått några alls att gå med på det, så att då har regeringen sagt att de kommer lägga fram sitt förslag och så får debatten vara i riksdagen. Och så får man se om det röstas för eller emot förslaget. Då. Så ser det ut i nuläget. Det är ju ett bra beslut. Det allra bästa var ju där redan nu under 2018 när man fick reda på att de inte lyckades på EU-nivå. Då. Men även det här är ju ett steg i rätt riktning. Att det visar att medborgarna, att vapenägarna då faktiskt, deras protester och klagande ger effekt. Att det påverkar partierna. Så nu pratar ju alla partier om då som inte vill gå med på den här överenskommelsen med regeringen, om att de vill göra det enklare för vapenägare och sånt här. Så det är bra.
Mm. Men om man tittar på det, så Robin sa ju där att det var Kalashnikovs, man kastade fram ett färdigarbetat arbete. Mm. Jag vet att du brinner ju själv väldigt mycket, precis som jag då, precis som vi alla här, för liberala vapenlagar. Men varför gör EU så här då? Vad har de för bakomliggande plan?
Ja, det är väl såklart för att avväpna befolkningen. Det finns ju ett i alla västländer så jobbar ju globalisterna för det. Även kanske i andra delar av världen, men det är framförallt i västvärlden då som de arbetar hårdast med det. Så både USA och Europa så försöker de ju steg för steg då ja.
Är de rädda för
minska rättigheterna? Alltså? Ja, det är klart. En väpnad befolkning kan ju försvara sig om det behövs. De kan, är de väldigt nöjda med något styrande så, och man börjar revoltera och sånt, så blir det ju inte lika lätt att slå ner folkets protester då. Börjar staten eller systemet att ta till för hårda metoder då, så kan ju folk börja försvara sig. Så självklart, och det är ju helt idiotiskt, för att ett beväpnat folk är ju en trygghet egentligen för ett system, om det är ett bra system. Det gör ju att det blir omöjligt i princip att ta över ett land. I alla fall på sikt. Man kanske kan invadera det och under en tid, men det blir svårt att liksom bevara en ockupation om ett beväpnat folk som vägrar att ge sig.
Plus det går att inte att på i längden. En annan viktig sak, det är ju att om de som har makten vill folket väl, då skulle de ju förstås gärna se till att de är beväpnade, för då kan ju ingen tyrann ta över och förtrycka dem, så att säga. Skapa en förtryckande stat.
Det skyddar ju mot yttre anfall också. Då har man ju automatiskt ett starkt hemvärn. Men det här är ju nästan tecken på att vi har någon form av förrädare innanför vår borg. För jag menar, det är ju faktiskt så det är ju faktiskt så också att man har inte bara försökt avväpna folket, man avväpnar ju vår militär också.
Mm.
Man har ju smält ner vapen, skrotat stridsvagnar, ja. Man har ju förstört egentligen allting, så att vi är ju ganska utblottade nu.
Jo, nu har man ju på senare tid som man börjat prata om att rusta upp igen då militären.
Mm.
Och det har väl kommit i samma veva som det här med att de har gett ut den här om krisen kommer och de här häfterna. Så det, ett visst nytänkande har väl skett. Och jag tror ju som sagt att det finns ju en del goda krafter ute i landet också, även inom myndigheter och inom byråkratin, inom militären och polisen och sånt där. Och de ser väl att det kanske har gått för långt och försöker att vända lite på det och sånt där. Men det är väl ett trögt system.
Det finns ju så här sportskytte lobbygrupper också liksom, som inte vill att sportskyttet skrips.
Ska försämras.
Men, men jag tänker på
precis,
det.
Och jägar, lobby och sånt där. Men en sak bara är att några som var med, som jag tror gjorde väldigt stor inverkan på här från svenskt håll då, att det här med halva automatiska vapen, det här förslaget om att förbjuda det togs bort, det var ju att svenska militären var emot det. De sa ju att det fanns så mycket kunskap ute i de här civila sportskytteklubbarna och typer av vapen och kunskap om olika typer av skytte och vapentränare och sånt där som inte fanns inom militären, som militären var beroende av för att deras kompetens och skicklighet skulle kunna bevaras. Att militärer alltså skulle kunna vara med i civila skytteklubbar och lära sig, att militären ska kunna ta in instruktörer och tränare och sånt där från det civila sportskyttet. För många är väldigt duktiga och militären har inte råd att hålla allt det här. Och kunna få tag på reservdelar och allt möjligt. Så att de menade ju att de här förslagen skulle vara ett hårt slag mot Sveriges möjlighet att ha ett bra försvar. Så, och det visar ju att det finns ju faktiskt krafter inom försvaret som bromsar lite i de här galenskaperna som politiker framförallt och globalister försöker.
Det finns nog ganska många i bakgrunden som gör vad de kan för att liksom hålla ett snyggt sken och ändå stoppa galenskaperna som de ser dyker upp hela tiden. Men de är ju kraftigt motarbetade.
Ja, de verkar i en världsordning som vill någonting helt annat. Men jag tänker om man som jägare eller sportskytt tänk så här, fuck you, jag ska ha något jävligt potent vapen som man kan ha på licens. Har ni några tips där på potenta vapen?
Menar du halvautomater då, eller?
Ja, till exempel innan de förbjuds. Jag har ett tips där.
Alltså, de här Browning Bar är väl väldigt populära. Det är väl, de skjuter väl ganska säkert de här halvautomaterna. Alltså, för problemet med halvautomat är ju att i och med att den laddar om själv så blir det lite rastligare ibland än om du liksom låser patronen i läge.
Mm. Det finns ett jävligt potent vapen som heter Browning Bar Match. Det är en 308. Och gillar man att panga...
Det är NATO-ammunitionen då också.
Ja, motsvarande 762. Och där finns det faktiskt 20-skottsmagasin. Så sitter någon jägare och vill köpa något jävligt potent, så googla på Browning Bar Match 308. Där finns det 20-skottsmagasin. Sen vill jag också rekommendera, vad heter de här? Ruger 10-22. Jag tycker de är jäkligt coola. Det finns, det är en 22. Men som när det gäller USA-grejer så finns det jäkligt mycket aftermarket. Och där finns det bananklipp med 25 skott. De är liksom ihop lödda, eller man säger så att det är 25 skott åt ena hållet, sen så vänder man på det och får man 25 skott till. Så då kan man ju teoretiskt sett köpa två sådana magasin och tejpa ihop som ett jägarmag, så har man plötsligt 100 skott halvautomatiskt. Och 22 år är ju ganska potenta faktiskt. Jag vet att det var en vapenhandlare som jag snackade med som han sköt sin första älg med en 22. Och sen, jag har ju också varit vapenägare, fast i och med att jag har fel åsikter så blir jag avväpnad. Men då så, jag sköt på såna här, jag lagade golvet. Och då var det såna här typ 10 cm tjocka reglar. Så jag låg på, jag vet inte, kanske 100 meter med en Ruger 10-22 och sköt. Och de gick rakt igenom. Så alltså, de här boxarna med 22-ammunition, det är liksom 100 smällar. Det är jävligt lätt. Det är ett bra sånt här shit hits the fan scenario vapen. Om man behöver typ skjuta ett rådjur eller något sånt där. Det får man ju inte göra. Den är för klen, men är det en sån här
nödsituation
så hade jag fan gjort det. Mm. Och sen är det ju också, man kan ta, om man är pistolskytt så rekommenderar jag Glock. Jag hade en Glock 17 och en Glock 26 Baby Glock. Och där finns det ju så kallade långstickmagasin med 33 skott. Så, och sen så kan man också, jag vet inte om det är lagligt, det får man kolla upp, men man kan köpa som en stock som man bäddar in Glocken i. Så har man långstickmagasin, så har man 33 skott då i den här, alltså det blir ju som en submachine gun lite grann. Så där. Och sen finns det ett jävligt potent hagelvapen också som jag rekommenderar som heter Brown, vad heter det, 590A1 heter det. Mossberg 590A1. Det är ju ett pumphagel. Och där, ifall det blir något sånt där shit hits the fan scenario och liksom start, allting fallerar, så kan man ju plocka bort fegpinnen som det heter och få in 8 smällar i den där och en i loppet. Så det är 9 smällar. Och sen kan man dessutom ha bajonett på den. Det är ett jävligt potent vapen. Vad finns det mer för skoj?
Jag vet
bara... Det kommer igång nu lite.
Ja, Benelli Argo R6. Där finns det 3006 ammunition. 10 skott i magasinen. Det är också jävligt potent. Ja, det var väl mina tips. Har ni några tips till jägare som vill räcka fingret till de här som försöker avväpna?
Kan jag bara få säga två saker om det du sa? Gällande så här pumphagel så vet jag att vissa polisdistrikt i USA de har alltså valt att ha kvar just pumphagel för att det här ljudet när man laddar
för fram
att det är ett ljud som alla känner igen och lyder.
Plus att just grejen med pumphagel är att man kan få in så här skumma ammunition i det och de laddar liksom alltid om. Den här...
Vad sa du för något? Det laggar.
Man kan stoppa i skumma ammunition som inte orkar ladda om också.
Ja, precis. Pumpa. Så det är... Sen så kan man även ha såna här taktiska slugs som är kortare så att man får in typ 10 skott i den här röret, magasinröret. Sen kan man även ha liksom, typ i home defense situation kan man första skottet är då låt säga någon form av salt liksom icke-dödligt, så kan man ha det liksom stegvis.
Varning. Mm.
Så här, man får ju inte lov att använda det på det sättet, men alltså det är så här, om någon liksom yxar upp dörren och ska ha ihjäl en, så kanske man så är det ju bra att ha någonting att tillgå.
Man kan också skjuta lerduvor och så om man vill.
Jo.
Ja. Jo, sen gällande det här med magasin. Som reglerna är idag och verkar det då som det kommer fortsätta vara så är det ju faktiskt så att vid övningsskytte så får man ha stora magasin. Det är just vid jakt då som man får ha högst 5 skott tror jag det är med kulgevär i vapnet. Det gäller en sak vid jakt och en annan sak vid övning då. Stora magasin är tillåtet fortfarande.
Just det. Jag vill bara säga att en lyssnare här även tipsade mig live här om ett vapen som heter Sauer 303. Den var dyr men hade suverän precision.
Mm. En annan grej i sammanhanget som man bör stifta bekantskap med är ju handladdning. Handladdning innebär att man laddar om förbrukad ammunition. Man kan till exempel ladda ner 308 skott till att gå i underljudshastighet. Och har man då en dämpare på vapnet så hör man bara slagstiftet och sen är det liksom ett sånt ljud. Och den är...
Med ladda ner menar vi inte download då, utan att man har lite mindre krut i hyllan.
Precis, man räknar då ut kulans hastighet. Och så har man ett krut som har stor volym. Så att man fyller upp, man får god fyllnadsgrad på hylsan. Så att man får konsistent under ljudets hastighet. Det innebär att den här snärten, när kulan far iväg, den försvinner. Så att det är också extremt potent. Men då behövs det en dämpare. Så blir det jävligt ljudlöst alltså. Det är rätt coolt faktiskt.
Ja, just det. Apropå ljuddämpare så skulle de vänta med regleringen för den. Och det är också lite grann på grund av protester från jägarkåren och sånt där. Ljuddämpare är ju bra i jakt. För många gevär och viss ammunition så förbättrar det precisionen och sånt där. Så att till och med, förutom att det tar bort mycket av ljudet.
Mm. Jo,
i alla fall rekyldämpare så kan det bli stadigare hela...
Ja, rekylen är påverkar.
Men det bästa med dämpare, jag minns på min bössa så hade jag en, vet den där, det var en liten dämpare i stål. As Utra hette den, SL5. Och den var så liten och behändig och den var helt underhållsfri, det var inga så här... gummiringar och sånt där skit som brändes sönder, utan den var helt rostfritt stål. Det som är bra med dämpare, det är ju att man behöver inga kåpor, man skadar inte hörseln, så att man kan gå med alla sensorer på helspänn istället för att ha någon form av konstiga kåpor som ger konstigt ljud. Så att det är jättebra med en sån här liten behändig dämpare också.
Jo.
Mm. Okej, men har ni någonting mer att tillägga om det här?
Ja, jag måste fram, eller kommer vi ha liberala vapenlagar? Och det är för alla som bara beter sig liksom med karaktär. Det handlar inte om några politiska åsikter eller någonting sånt, utan vi tycker att man ska kunna ha liberala vapenlagar i ett bra och tryggt samhälle. För att folk som då missköter det och skjuter på fyllan ut genom fönster och någonting, de kommer bli av med sina vapen. Men de som inte gör det ska självklart få ha vapen hemma.
Ja, jag måste bara berätta det så alla som tar beslut om hur det ska vara i framtiden hör det här. Nej, men i en del, jag tror det är countyn i USA, så finns det att de har infört regler där man måste ha vapen i hemmet. Det ses alltså som en del av liksom att man skyddar samhället och andra genom att ha vapen. Och har man inte det så måste man böta och sånt. Så att, det är intressant.
Jo, och sen det har ju blivit sån här propaganda i massa Hollywoodfilmer och allt möjligt. Att så här, kvinnor framförallt ska vara så här, det känns inte tryggt att ha den där. Och du får göra av med den och det är läskigt att ha ett vapen här hemma. Vadå, om man är en helt normal människa så är det inte ett dugg läskigt att ha vapen.
Nej, precis. Utan det är ju en trygghet alltså.
Ja, och självklart ska man inte ha dem så barn kan komma åt dem eller något sånt där. Utan det ska ju vara ansvarsfull förvaring och allt ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Men har man det där som barnsben, vilket jag fick, för jag började skytte när jag var 8 år eller yngre. Och där hade vi en gammal militär som var skjutledare. Han var stenhård på att vapen alltid ska vara riktad åt ett håll. Och man skulle uppvisa magasin och lopp när man hade skjutit klart och allt sånt där. Och han gick liksom och besikta och hade lite så här militärstil. Så det där sitter i också.
Det ska ju vara en bra utbildning. Alltså en del håll så där i USA så är de ju helt för att det ska inte finnas någon reglering alls. Och det finns väl idéer med det och sånt där också. Det är att staten inte ska liksom styra och ställa allt för mycket och sånt där. Men det är väl bra att man har sånt i alla fall. Att alla ska genomgå liksom en bra vapenträning så att man kan hantera vapnet och bevisa att man har gjort det. Men det ska inte vara liksom gjort på något sätt för att begränsa människor att kunna äga vapen. Utan bara så att man vet att alla har gjort det där. Och kan det. Och sen även då de som kanske har begått vissa typer av brott där man har bestämt att har man begått de här brotten eller betett sig på det här sättet eller är sinnessjuk eller något annat så ska man inte heller ha rätt att äga vapen.
Nej.
Det är väl egentligen de enda begränsningarna. Det är väl rätt rimligt. Och i övrigt så jag menar, säg att det är någon som blir tokig och gör någonting med sitt vapen som de har. Är det då många andra som har vapen? Man till exempel har rätt med till exempel så här dolt bärande och sånt. Om det finns liksom, jag menar om fjärde person eller var, jag vet inte, tionde går med ett vapen så är det oftast någon som har ett vapen i närheten när den där token gör något. Och då hinner de inte göra så mycket. De blir plockade rätt snabbt.
Nej, så drar de sig såklart för då blir det plötsligt liksom totala herrar i samhället om de sätter upp ett vapen, utan då finns det en massa som har vapen och kan bara nedgöra den där. Så visst,
de kanske hinner skjuta någon eller något sånt där, men de hinner inte göra de här storgrejerna när de springer runt liksom en kvart innan polisen hinner komma dit.
Nej, och det ska inte vara ett samhälle där vi skjuter på dem, det ska inte behövas. Och det är ju viktigt också.
Nej.
När vi har kommando över Norden, vi kommer inte vara rädda för folket, för folket kommer se vilka förbättringar det blir.
Jo, det kommer ju bli när det här svarta hålet som bara suger alla resurser, liksom när skattemedlen börjar gå tillbaka till folket och liksom folket är friskt och hälsosamt och homogent, då blir det ju kanske lite som i Schweiz. Alltså de har ju väldigt högt vapenägande per capita. Det är inte massa dödsskjutningar där. En frisk befolkning kan ju handskas med det där. Och det är jättebra ifall det är någon kriminell som börjar skjuta loss, precis som du sa Tobias. Ja, då blir de nedgjorda.
Mm.
Och det ser man ju faktiskt i Israel. Där är det väldigt mycket vapen också. När palestinierna gör någonting så blir de skjutna väldigt snabbt. Liksom.
Jo, så att, och i USA också. Faktiskt, man ser många sådana här klipp när alltså legala vapenägare som har det här vad heter det? Carry
Concealed carry.
Ja, concealed carry, dolt bärande, ja, precis. Att de på ett helt korrekt sätt löser situationen och skyddar människor. Och det är otroligt ovanligt att det används fel. Snarare är det tvärtom, att många som har concealed carry inte använder sin rätt att göra det. Det är nästan alltid åt det hållet det lutar snarare. Så att folk, det är inte så att människor liksom bara tappar alla spärrar och skjuter för minsta grej. Utan det är snarare tvärtom. Vanligt folk är otroligt ansvarstagande när det kommer till sånt här.
Mm. Ja. Har ni någonting mer att tillägga?
Nej, var och en bör bara fundera varför våra politiker är så jätterädda för det egna folket. För det här är de verkligen. De vill inte ha fri debatt. De vill absolut inte ha friare vapenägande. De vill inte höra av oss. De vill bara styra oss och lura majoriteten med deras medier för att liksom få igenom sina röster var fjärde år.
Mm.
Jo, men det är helt uppenbart. De är rädda för ett beväpnat folk som de, i och med att de missköter allting så djävulskt. Så till sist liksom även svenskarna som är väldigt snälla och godtrogna sådär kan fan få nog alltså. Och det är det som de i preventivt, de vill avväpna vita människor när de driver den här vansinnespolitiken, för annars kan de få en storm emot sig till sist. Mm. Ja, det blir ett lite kortare avsnitt ikväll. Vi har en riktigt schysst önskelåt som du också hade, Holmqvist. Din andra önskelåt. Vill du säga någonting om den?
Har inte Tobias någon önskelåt?
Sorry, det strular lite i Discord. Jo, nej, men det är bara Heilung som har släppt ett nytt album. Och det är en låt därifrån. Helt enkelt.
Ja.
De är bra.
Jo, ja. Jag lyssnar på den här. Jag tyckte den var schysst. Okej, men vi tackar er lyssnare. Så hörs vi nästa söndag klockan 20. Ha det bra, hej då.
Ha det bra.
Ha det gott.
Hej. Hej då.
Our flag.